Då har jag gått in genom in i receptionen här på nya Järnvägsmuseet och jag träffar här Robert Sjö.
Ja, hjärtligt välkommen. Du är en av våra första besökare.
Ja, det är ju inte riktigt att betända sig. Det ser ju väldigt trevligt ut där tycker jag.
Ja, det är lite större än det var tidigare och vi vänder entrén åt rätt håll tycker vi själva. De flesta kommer med bil på ett eller annat sätt. Så att nu visar vi ansiktet åt det håll vi borde ha gjort hela tiden. Och här har vi ett mycket stort butiksskyltfönster. Det är en glasfasad. Att butiken håller på att byggas upp. Receptionsdisken är på plats. Har precis fått belysning. Så att det händer lite grann varje dag.
Och där har ni en lektionssal också.
Där har vi konferensrummet som vi invigde för en vecka sedan med att utbilda vår egen personal. Så att det ligger ju ett bra skyddat läge för sol. Så här blir det ett bra klimat med bra utsikt om man vill. Eller att man kan dra för om man vill. Så där kan man sitta 60 personer i skolsittning.
Och det blir konferenser då?
Ja, vi har ju alltid konferenser då i anslutning till ett museibesök. Vi konkurrerar ju inte med konferensverksamhet. Men man kan ju ha en konferens i samband med att man lär sig lite järnvägshistoria. Det är den kombinationen vi är ute efter.
Ja, men det låter väl förnuftigt. Och här blir ett café också.
Ja, det som blir nytt nu med museet är att det blir restaurang året runt. Så att vi kan servera lagad mat även vintertid. Annars har vi bara haft det på högsäsong. Så att det blir mer ett riktigt kök. Så här går ju en tydlig vattendelare där museets frontpersonal står och här står restaurangens personal. Det blir restaurang Ångpannan som drivs av Gävle Ångkök. Så det är ett förnämligt namn där.
Men ni kokar inte potatis på det militära sättet med ångröret och så stigs ner.
Det går att göra vid ett arrangemang men det låter lite opraktiskt varje dag. Gott om sittplatser för restaurangen så att det blir en fin utsikt också mot området. Så att det blir en helt annan öppen miljö. Och blir det fullt i restaurangen så har vi också en möjlighet till förstärkning. Så du kan få komma med mig här ska vi kika. Morgon.
Och nu kommer vi in i någonting som ser ut som en järnvägsvagn här.
Ja.
Och restaurangvagn kanske till och
med. Ja, vi har kopplat till museibyggnaden då. Så har vi två delar av ett snabbmotorvagnståg från 1940-talet som heter X5. Så det här var egentligen ett expresståg. Mm. Och den ena vagnen står fritt och den får användas av konferensgäster. Det är en första klassmiljö där man kan dricka kaffe eller hänga med sina kamrater. Den här andra delen sitter ihop direkt med museet. Så där kan man gå direkt in från receptionen. Och det här är ju mera en serveringslokal som vi har gjort i ordning. Som, det ser ut som en restaurangvagn som du säger, men det har inte varit det. Men här kan man ha en skolklass som kladdar lite grann med glass och annat och du kan torka av de här galonsätena. Mm. Eller om det är fullt i restaurangen så kan du ta med dig din mat in hit och sitta här och käka.
Ja.
Och du kan även kolla in din bil som står parkerad där utanför så att du har lite koll. Ja,
ordning på det också.
Ja,
jag
med.
Mm. Nu är det ungefär lite drygt 2 veckor till ni öppnar på allvar här.
Ja, vi öppnar inte på allvar om 2 veckor utan då gör vi en testhelg som vi kallar det för. Så då bjuder vi in vår vänförening och kollegor som ska pröva oss och se om vi duger till något här.
Ja.
Och så får vi den kritik vi kanske behöver ha så vi kan skruva lite grann till vi öppnar för allmänheten den 29 juni.
29 juni.
Så det är nästan en månad.
Ja, det är en månad.
På riktigt så att säga. Och då börjar vi med högsäsong.
Mm.
Och det ska kännas som ett firande hela sommaren så att det är inte något speciellt just den 29 utan vi vill ju att man ska komma när som helst under sommaren och få samma fina upplevelse.
Ja. Vad blir de stora attraktionerna här då?
Ja, det är ju, entrén ska ju fungera, det är ju inte den i sig som är en attraktion men jag tror att den faktiskt kommer att bli det. Men det är ju den nya utställningen som blir attraktionen så vi går och kikar lite grann på vad man kan titta på där.
Ja.
Vi är ju sedan några år del av en museimyndighet. Så vi har ju andra museer som ingår i samma organisation. Och ett av dem är Vasamuseet i Stockholm, vårt i särklass mest besökta museum i Sverige. Och när man ser Vasaskeppet så drar man lite grann efter andan. Jag brukar kalla det för en Vasa-upplevelse. Och man ska få några sådana upplevelser här i tanken. Och nu står vi i museets första hall och där är tanken att loket som var med i 1856 när järnvägen föddes, prins August, ser man lite lätt uppifrån. Det ska bli den här att du drar efter andan när du kommer in hit och säger wow, den känslan ska du få. Sen har vi, museet består av 6 hallar. Och varje hall, det är en kronologisk utställning, men varje hall har också ett tema. Och den här hallen kallar vi för festen. Så att du är med när järnvägen invigs den 1 december 1856 när det här loket var med. Så du ska få liksom känna atmosfären och stämningen när järnvägen föds i Sverige. Sen kan vi också möblera om den här hallen så att det blir en fest även i nutid. Så att här kan du vara med ditt företag eller ett sällskap. Så att du hyr den här lokalen och har en trevlig tillställning kvällstid tillsammans med loket Prins August.
Men du drar inte ut loket eller något sådär?
Nej, nu får du stå kvar här inne. Det är faktiskt världens äldsta driftdugliga lokomotiv i sitt originalskick. Och det körde vi ju när museet fyllde 100 år för några år sedan. Men nu får du stå i lugn och ro här inne och så bli beundrat. Vi går vidare.
Tack.
Den nästa hall kallar vi för bygget.
Och
den här festen som pågår 1856, det är ju lite grann ett spel för galleriet. För Sverige är ett utvecklingsland och ligger långt efter de flesta länderna i Europa vid den här tiden. Så att här gäller det att utnyttja våra naturtillgångar. Det är malmen och det är skogen med bättre transporter, kommunikationer. Och det är det järnvägen finns till för. Så att här gäller det att bygga den här järnvägen som kan bidra till de här transporterna. Och det är det man gör under slutet av 1800-talet. Så här är liksom de trevande försöken i svensk begynnande industrialisering.
Men får jag slänga in en liten fråga där då? Den här järnvägen Gävle-Dala,
ja.
Har man ju då systematiskt lyckats missa de här stora bruksorterna, Forsbacka, Hofors, Sandviken på sin tid, och det var ju Högbo bruk som gällde då.
Ja.
Och sen flyttar ju Sandviken sin verksamhet ner då dit. Då.
Just det. Vi kan gå till en vagn från den banan. Den står här nere.
Mm. Men vad var anledningen till att man la till exempel järnvägsstationen Forsbacka ut i Margretehill och uppe i Robertsfors?
Ja. Syftet med den järnvägen var ju att knyta samman Falun med hamnen i Gävle.
Ja.
Så att man skulle ju transportera varorna från Falun. Det var ju både skog och malm. I småna även kopparmalm. Och sen skulle matvarorna tillbaka från Gävle till Falun. Mm. Så att det var det som var tanken. Och sen fick ju då orterna längs vägen anpassa sig att järnvägen drogs där.
Ja.
Det gick. Och så fick orterna flytta istället.
Ja.
Och lite grann likadant.
Det gjorde ju det.
Lite, på samma sätt var det faktiskt med stambanorna som skulle knyta ihop Stockholm, Göteborg och Stockholm med Malmö. Det var så rakt det bara gick.
Mm.
Och sen fick då orterna på vägen knyta sig an till stambanan. Det är därför man har det här nätformiga järnvägssystemet i Sverige.
Har jag aldrig tänkt på.
Ja, och den här vagnen är då byggd för både första och andra klass från början. Sen byggde man om andra klass till tredje klass. Nu är det första och tredje klass. Och vagnen är från 1868 och byggd i England. Så det står ett prydligt monogram där, Gävle-Dala järnväg. Så det är lite roligt med lite lokal historia också.
Det är skojigt.
En viktig förändring också i själva utställningen är att vi har tagit bort de pelare som bar upp det gamla taket. Så att nu är det helt öppet i hallarna så du får en helt annan sikt.
Mm.
Så att taket är helt nytt och nu är det en fackverkskonstruktion som bär det. Och det är tillräckligt starkt för att bära en solpanelanläggning som finns på ena sidan. Så att det ska bli självförsörjande på el. Så att det är en väldigt klok konstruktion. Mm. Man ser lite grann de här knäna som är kvar i väggarna, så ser man den gamla konstruktionen som inte bär någonting men som är minnen av då det gamla lokstallet. Sen har vi tagit upp stora öppningar mellan hallarna. Tidigare var det små dörrar, nu får man en helt annan blick in i nästa hall. Så det här är också ett stort lyft för helheten. Och här kommer nästa Vasa-upplevelse. Det största ångloket vi har.
Det är
ångloket F1200 som man får se i sin helhet från sidan utan att någonting skymmer.
Ja, det är fantastiskt.
Det är en ganska härlig syn måste jag säga.
Mm. Och jag tycker de här kopperstängerna är så skojiga att titta på.
Ja, jo, men det är en ganska avancerad mekanik trots allt. Man blir lite fundersam på hur rör sig de där då när loket är i rörelse.
Mm.
Så att, och det förklarar vi den här hallen som vi kallar för verkstaden.
Ja.
Så det här har ju Sverige tagit sig ur det här bygget och in i en industri som kan producera själva. Så att här har Nyqvist och Holm, alltså Nohab i Trollhättan, Motala verkstad och andra bidragit till att Sverige har blivit en industrination istället. Och järnvägen är en bärande del i det. Så det här är det största loket tillverkat av Nohab i Trollhättan 1914.
Det är 110 år gammalt alltså.
110 år gammalt.
Mm.
Och det är också loket från den fruktansvärda getolyckan, så det har också en liten mörk historia.
Mm.
Men det är så 1914 så är ju egentligen järnvägen på väg att bli elektrisk. Så att bredvid det här loket så står ett jämngammalt ellok. byggt för Malmbanan 1914. Så att de här båda kamperade ihop på Baltiska utställningen i Malmö för att visa på liksom den tekniska innovationskraften i SJ och vid järnvägen.
Men det här är alltså ett malmbanelok?
Ja, det är byggt för malmbanan. Just det här är byggt för persontåg. När de skulle dra tunga malmtåg så var det dubbla lok som drog dem. Och det visade sig att det var ändå mer kraftfullt och effektivt än de gamla ångloken. Så att från det datumet så börjar man planera för elektrifiering av stambanorna. Och där är vi tidigt ute i Sverige. Så att på 1930-40-talet så är vi ju faktiskt världsledande när det gäller eldrift på järnvägen. Och de här ångloken får pensioneras. Just det här loket F1200 såldes till Danmark slutet på 30-talet. Mm. Där man blev så förtjust så att man lät bygga kopior av det helt enkelt. Mm. Så att det är därför det överlevde och köptes tillbaka till museet på 60-talet.
Jo, jag minns när jag som barn var i Tyskland så körde de ju ånglok där. Ja. Det var jag ju väldigt imponerad av.
Så att vi har ju vattenkraften och lite grann, eller mycket ASEA att tacka för att elektrifieringen gick så snabbt i Sverige. För att järnvägen blev plötsligt ledande. Mm. Men vi går från verkstaden in till resan som är nästa halv.
Och tar vi den en resa, det låter väldigt spännande.
Här blir det resenärens perspektiv. Här är vi i samma tidsperiod, alltså början på 1900-talet. Hur var det att resa? Hur är det att resa? Så att även om utställningen är kronologisk så ska man också få svar på hur gick det sen då. Så att det kan man också ta del av lite olika installationer i utställningen. Men här får man gå in i en vagn, byggd på 1890-talet och använd in på 1920-talet. Hur var det att sitta på träbänken i tredje klass? Man får känna på träsmaken. Och i alla fall kika in i kupéerna som då kunde vara både första och andra klass beroende på hur många man var i dem. Man kunde även ställa om sofforna så att det blev en sovvagn nattetid. Så att den här hallen kommer dessutom att kännetecknas av dygnets 24 timmar. Så det kommer både vara gryning och middagssol och skymning och lite natt. Så att man får känna på.
Sen kommer jag ihåg de här plattformarna så här, i änden på varje vagn då.
Det är ju om du jämför med den här vagnen från Gävle-Dala järnväg när du går in direkt till sidan som är alltså egentligen tre diligenser som sitter ihop, så kommer man ju på det att det är inte så bra i vårt klimat inte minst, så att man har korridorer invändigt och för att nå den behöver man ha en plattform på gaveln. Och då kommer den här öppna plattformen som sen byggs in, så ser egentligen vagnen ut än idag, att det blir den här tamburen som man går igenom, så att den var öppen från början helt enkelt. Imorgon så kommer in en restaurangvagn som vi har restaurerat under många år, som står just nu i vår restaureringsverkstad, men den ska stå på det spåret som är ledigt här. Så att det blir sista fordonet in i utställningen. Ja. Så att det sker imorgon. Nu har det ju gått så bra så att nu måste vi byta modus lite grann. Så nu kommer vi in i en hall som kallas för Hoten. Och då befinner vi oss i tiden för andra världskriget. Och andra världskriget om något är ju ett hot. Det är hot mot säkerheten. Vi har även de här transit-tysktågen som gick under världskriget. Där vi upplät ungefär 10% av järnvägen till Nazi-Tyskland. Så de köpte tjänsten för att transportera både soldater och vapen. Så det ägnade vi oss åt. Det kan man ha synpunkter på.
Ingenting att skryta med kanske.
Ingenting att skryta med. Man kanske inte behöver skämmas heller. Men man måste tala om att var det.
Det hände.
Det hände. Sen i efterkrigstid så har ju vagnarna använts för träning. Så att den här godsvagnen har ju varit möjlig att transportera trupp i. Alla godsvagnar har bara förberedda för att installera utrustning för trupp att fraktas då. Och sen hade man krigsmateriell på godsvagnar. Så sådana tåg har ju många svenskar varit med och tränat på. Ända fram i ganska modern tid. Nu är det inte så längre. Så att den här vagnen kommer att vara inredd för trupptransport. Det står delar av ett rostigt plåtskjul där borta. Så kallas beredskapsskjul. Det står ett järnvägsfordon runt om i landet beredda i krig. Att när man slår elsystemet ut så behöver man ha ånglok först då, och senare diesellok. Stående i krigsberedskap. Vi har miljöhoten. Hormoslyr kan ju ge rysningar för många. Och det var ju ogräsbekämpningsmedel man använde på 70-talet som skapade hälsoproblem. Hallandsåstunneln och de här läckande rockarskillen är en annan sån miljöskandal som också har blivit omtalad. Sen kommer vi också att berätta om i det här rummet. Där har vi en stor snöslunga. Det är ju det här med järnväg och vinter är också någonting som är en stor utmaning. Inte minst på Malmbanan då, med enorma snödjup. Och sen har vi hotet mot hela järnvägen. Alltså, i mitten på 1900-talet så är Bromma flygplats invigd. Ekonomin tillåter privatbilism. Så att järnväg börjar bli ett tycker många, ett förlegat system. Ett historiskt riksdagsbeslut om att riva upp allting som inte är lönsamt. Så att järnvägen är verkligen på väg i utförsbacke vid den här tiden. Så att den känslan ska man ha i den här hallen. Den ska vara lite, så här, lite mörrig. Lite mörk. Men alla berättelser mår bra av att sluta lite ljusare. Så den sista hallen som vi är på väg till nu. Den kallar vi för hoppet. Det är ju så att järnvägen, lite märkligt nog faktiskt, också är en framtidsföreteelse. Det börjar egentligen med energikrisen 1973. Oljeberoendet och att vi har så mycket elektrifierad järnväg i Sverige att vi kanske skulle satsa på det här trots allt. Mm. Och här står en manövervagn till ett X2000. X2000 blev ju när det kom 1990, det är ganska länge sedan, så blev det ju faktiskt lösningen på våra svenska förhållanden. Tåget som kan luta på våra kurviga banor och ändå gå så pass snabbt. Ja. Så att man motsvarar höghastighetskraven då. Och SJ har ju valt att faktiskt fortsätta satsa på X2000. Istället för att köpa nytt så använder man det gamla skalet och moderniserar med helt ny inredning och nya motorer så att tåget ska rulla kanske ytterligare 20 år. Och det är en i den serien som står här. Så den är faktiskt i ordningställd av SJ enligt deras moderniseringsprogram. Så den kommer direkt från SJs egen verkstad och in hit i utställningen så att vi kan visa samtid och framtid genom X2000.
Men det ser ju väldigt spännande ut.
Vi bygger upp några soffmiljöer, men tanken är att visa upp, vi kallar det för järnvägens subkulturer. Eller, det finns ju järnvägsmusik, det finns järnvägslitteratur, det finns järnvägsföreningar, det finns modelljärnväg och det finns allt möjligt kul med järnväg. Och det är sånt man ska få pröva på in i den vagnen. Så det ska bli en liten nöjesvagn. Sen ser du att det är en liten trappa där borta där man kan faktiskt sitta i, så att tanken är att den här hallen också ska kunna användas av samarbetspartners i järnvägsbranschen eller vilken bransch nu vara må som har någonting att säga om järnvägen här och nu och framåt, så att man har den dialogen med medborgarna eller med de aktörerna i den här miljön och kontexten. Så vill vi använda den här hallen, så att det är framåtsyftande, och därför kallas den också då för hoppet.
Det låter väldigt spännande, tycker jag. Så, jag ser fram emot att komma hit när det är öppet.
Ja, ser det på riktigt. Ja. Du ser att det är mycket jobb som återstår.
Men det finns ju dagar kvar för det också.
Det finns dagar kvar. Och duktiga personer som du ser som är full fart. Se till att det här ska gå från ord till verklighet.
Det låter alldeles utmärkt. Och det här har ni hållit på med i sju år nu.
Nej, ja, vi har hållit på med det i 3 år. Ja. Så att det har ju varit 3 års lite motigheter med finansiering och beslut på diverse nivåer. Så att man får gilla läget. Ja. Men det tar ju 3 år att göra ett sånt här stort projekt.
Ja, absolut.
Så att det har varit väldigt effektivt de senaste 3 åren. Mm. Det måste jag säga. Ja.
Och nu är det strax färdigt.
Nu är det strax klart. Så nu börjar det darra lite grann i benen.
Mm. Då hoppas jag att det blir mycket folk som kommer hit också.
Ja, verkligen. Ja, verkligen. Att det sprider ut sig över hela sommaren så att det blir en fin upplevelse för dem som kommer och inte för trångt.
Då får jag tacka för mig.
Kul att ni var här.